Känner varmt välkomna till Toto Balutto. Det är måndag den 30 november, Karl den 12:s dödsdag, va?
Klassiskt datum på 90-talet när man var inne i stan och slogs.
Göran Gillinger gestaltade väl en av...
I filmen 30 november tänker du på. Klassiker.
Precis.
Alltså, det var
30 november och Nattbuss 807 som... Alltså estetiskt kretsade kring just det här skinheads liksom,
ska ju sägas att sökarna startade väl det på något sätt. Jag vet inte om man ska ta med Kungen av Kungsan också och Paolo Robertos rulle Stockholms natt, om det på något sätt var något startskott eller inspiration till de filmerna. Men min största inspirationskälla när jag var liten, när jag var tonåring och det var Stockholms vattenfestival och de här filmerna kom, det var ju såklart sökarna.
Ah, ja, det var bara
när man ville bli en gangstergugge, ja. Blev man inte.
Det vill jag fortfarande.
Jo, den finns kvar. Den önskan finns kvar. Man försöker lite titt som tätt, men det slutar i en trött tweet om Robert Laul. Tragiskt.
Ja, du ramlade dit igen i helgen.
Ramlade dit?
Ja. Du har väl twittrat om Laul förut, men... och så har du fått ångest och så har du tagit bort den. Eller så
ångest?
Har du liksom...
Jag har aldrig fått ångest av någonting.
Okej, du har väl ombetts att
det
ta
är
bort
en annan
dem.
Sak. Och... Det är ju en annan sak.
Fast ibland så har du väl twittrat om både Laul och andra och så har du känt...
Twittrat, det låter som någonting jag håller på med hela tiden.
Nej, jag säger bara att det har ju hänt förut, så har jag sagt, så kan du inte bara skita i att slänga ur dig sådana där tweets. Och så har du sagt, jo det ska jag. Nu får det vara nog.
Fast samtidigt så är det ju
så
här. Det
är lite fel att prata om att du har trillat när
det,
dit igen.
När det finns folk med en agenda som är tvärt emot min agenda någonstans. Att försvara supporterkulturen. Och att, jag ska inte säga att jag gör det bra, men jag försöker i alla fall vara en röst i media och når ut till många med mina texter. Och sen så finns det andra personer då, jag vet inte om jag ska kalla dem för kollegor, som jobbar precis på samma sätt. Och när man dessutom då provocerar supporterkulturen på det sättet som man gör när man sätter på sig en råna luva och ser ut som en ultra och liksom skojar, när man aktivt hela tiden försöker att racka ner på det finaste vi har inom fotbollen, inte bara i Sverige utan internationellt också, då kan jag tycka att det är på sin plats att ge en armbåge tillbaka.
Ja, det gjorde du. Men tweeten är borta av en eller annan anledning.
Ja, vi kanske inte hade behövt göra, men jag var schysst mot min arbetsgivare.
Skitsamma, hur har du annars upplevt denna mycket speciella fotbollshelg? Det har ju varit väldigt mycket Maradona. Tack till alla som hörde av sig med fina ord om vår senaste episod i torsdags där. Och det var ju liksom Maradona som låg över hela fotbollsvärlden alla de här dagarna, inte bara kring matcherna, utan jag menar, jag har gått och burit på Maradonas bortgång varenda sekund, känns det. Ja, inte att man har varit helt knäckt och suttit och gråtit och sådär, men det har varit men.
Jag skrev det i min krönika lite grann, jag önskar att jag kände som napolitaner. Jag tror att jag talar för ganska många. Alltså den svenska supporterkulturen har ju inspirerats väldigt mycket av den sydeuropeiska, inte minst den italienska, men för all del också sydamerikanska supporterkulturen. Och det vi ser idag på läktarna i Sverige är ju väldigt mycket av en sydeuropeisk touch. Och det är bengaler, sångerna hämtar man väldigt mycket från den sydamerikanska och sydeuropeiska fotbollen. Och för mig har det ju liksom hela tiden handlat om att tänka att få vara en del av det där. Och sen så kom jag till Florens och sen så fick jag uppleva det under ett decennium. Att resa, att vara en del av supporterkulturen. Men det jag menar när jag skriver den här texten, att kunna känna så som napolitanerna gör. Alltså det är ju inte svenskt att känna så mycket för ett fotbollslag. Vi är ju mycket mer cyniska. Vi är ju lite mer kallhjärtade. Vi vill gärna, men vi har inte riktigt hela vägen den typen av passion. Sen finns det de som har det, absolut. Men de är inte många i det här landet. Nej. Det är liksom några i Solinvictus och det är Katten och gänget i Bayern och det är några i Djurgården. Alltså så här. Men
tror du, får jag bara fråga, hur många procent tror du att det handlar om att svenska lag är för dåliga på att spela fotboll? Att det finns ett litet stråk av att jag kan inte gå in i det här helhjärtat när fotbollen är så undermålig. Ja, men, förstår du
jag förstår precis vad du menar. Fotbollen är ju inte så stor, den är inte så viktig i Sverige på samma sätt som den har varit och är för all del också i många av de största fotbollsländerna. Mm. Så absolut finns det någonting i det. Sen så finns det någonting som är kulturellt också. Så det är nog många parametrar som gör att vi aldrig riktigt kan locka fram samma. Sen är vi ju fantastiska på att skapa stämning och det är någonting vi har blivit. Mm. Och det är ju också för att vi har inspirerats av den typen av supporterkultur. Så ser man ett Stockholmsderby idag så står det sig jävligt bra.
Absolut.
Men
ser man också Helsingborg-Falkenberg som jag gjorde igår, ja, den matchen som spelades, så kan jag ändå tänka mig att det finns personer ute som känner att nej, jag kan inte låta det här bli mitt liv.
Och sen ska ju säga
det här kan liksom inte få vara
den gruppen jag tillhörde i Florens var en grupp som numera inte finns kvar. Några gick till andra, men många slutade följa fotbollen när de nya reglerna kom i Italien. Att du inte fick ha megafoner, du fick inte ta med banderoller in, det var förfilter på väg in på arenan. Det var personliga biljetter, det blev ännu mer övervåld ska jag vilja säga från polisens sida. Det blev mycket mer kontrollerat och då var det väldigt många som faktiskt la ner. Alltså av den äldre generationen, de som har skapat den supporterkultur som vi är inspirerade av i Sverige. Mm. Så, och de yngre som kom, självklart tar ju de efter de äldre, men där finns också inslag och en blick bortåt andra länders supporterkultur ska sägas i Italien idag. Men det är inte bara svenskt, men jag tror att det är många parametrar som man ska räkna in. Alltså det finns ju något slags, alltså det ska ju verkligen sägas att många i kurva A och kurva B i Neapel har ju inget att förlora. Alltså att riskera ett batongslag, en fight, en polisanmälan kanske. Det man har att förlora idag, det är ju daspo, alltså att du förlorar ditt lag, att du inte får gå på matcherna, att du måste gå till en polisstation och stämpla en timme innan matchstart. Alltså det har du att förlora, men att förlora gentemot systemet och myndigheter och landet, det är ingenting. Alltså folk kommer från så fattiga och risiga förhållanden att det där, det är liksom, ja, men man är förmodligen redan på väg in i en kriminalitet. Alltså kollar du på kurvorna idag i Sverige, visst, de kanske röker lite hasch och sådär, men det är inte många som är yrkeskriminella eller på väg in i en tyngre kriminalitet. Medan i Italien och andra länder, fan, ta Marseille-kurvan, vi gjorde DP nyligen i Never Forget, alltså en fransk ultra från Marseille. Alltså, de har inget att förlora på det. Och då kan man också gå lite längre vad det gäller de grejerna man inte får göra. Och därför blir det också, vad ska jag säga, det blir lite farligare och det blir kanske också, skulle jag vilja säga, lite mer äkta. Om du förstår vad jag menar.
Mm, jag förstår. Och jag vill bara förtydliga då att jag hoppas att alla förstår att liksom, jag fattar grejen med supporterskap och att man kan gå in i det helhjärtat, men att det måste ibland bära emot, tror jag, för en del svenska supportrar. Man känner att fan, jag gör allt för det här laget, ja, och det här är det jag får tillbaka.
Ja, men ibland kan jag ju tycka att det blir tomma ord när man använder sig av då sempre och comunque, alltid oavsett och sådär. Fan, är det alltid oavsett verkligen? Alltså, är det verkligen alltid oavsett? Det? Vissa är ju definitivt för. Mm, alltså, åka på bortamatcher även till Mjällby. Är det Mjällby man spelar i? Det heter bara laget det. Nej, men är du med? Alltså, så här, det är klart, och det är fantastiskt. Och den skaran växer hela tiden. Och det är den vi på något sätt alltid ska försöka värna om och bevara och se till så att de ungdomar, de som är på väg in i vuxenlivet, som kanske kommer lite snett, inte riktigt vet vad de ska göra, i alla fall har någonting att leva för. Det vill säga sitt fotbollslag i det här fallet. Då. För man tar, det ska man komma ihåg, oavsett mitt prat om kriminalitet och kanske droganvändning och sånt där, så betyder fotbollssupporterskapet extremt mycket för de här personerna. Och det är en mening till att faktiskt leva. Och där fyller supporterskapet en extremt stor roll faktiskt i samhället. Och det glöms bort till exempel från den branschen du och jag verkar i.
Så är det.
Och det är väldigt få som förstår det när man säger det också.
Jag kommer nämna några delar här av alla fina hyllningar och ögonblick från helgens fotboll i mitt svep alldeles strax. Men jag tog ändå med mig två intryck här lite extra. Ett så tyckte jag i gårdagens Fotbollssöndag Europa att det var väldigt fint att se de här intervjuerna som Frida Nordstrand hade gjort med Maradonas gamla lagkamrater från landslaget,
i synnerhet
under
Frida, alltså.
VM 86. De pratade väldigt fint om honom och beskrev, alltså man fick verkligen komma in i bandet mellan spelarna i det laget och hur de såg på sin lagkapten och hur mycket Maradona gjorde för själva laget och så vidare. Så att, jag tyckte det var väldigt, väldigt bra intervjuer. Och sen så tyckte jag det var extremt känslosamt här i natt eller i morse när man nåddes av bilderna här från La Bombonera och Boca Juniors gjorde mål. Och hela laget då springer fram och ställer sig nedanför då Maradonas box där hans dotter sitter och storgråter. Det
grabbade tag i ditt hjärta, Gusten.
Ja, hon grät på ett sån jävla liksom, så här okontrollerat sätt.
Det var inte pappa dött.
Ja, jag vet. Alltså det var inget ifrågasättande. Nej, av att så här, håll dig samman för fan. Utan snarare att då blir det ju mer drabbande att se än när det är någon som fäller en tår. Och liksom så här, har koll på bitarna. Man vet att man lyfter en hand och man är med där i dem. Och här sitter, alltså, här var det liksom bara, här släppte allt. Nej, det var hemskt. Jag har som sagt skrivit ett svep för att försöka sammanfatta allt som hänt av värde i fotbollens värld den här helgen.
Underbart.
Det blir inte så mycket Tyskland. Eller det blir inget Tyskland.
Nej.
Det blir heller inget Frankrike.
Nej.
Ibland kommer såna helger. Ja. Där man måste bara konstatera att är det värt att nämna att Dortmund torskade hemma mot Köln? Det kanske det är, men nej.
Idag blir det inget Tyskland.
Nej, så är det. Vissla, Kim. Det var en fotbollshelg starkt präglad av Diegos död. Men visst satt man ändå flöt iväg i tankarna kring hur det hade sett ut, låtit och varit med supportrar på läktarna. Spelare, lag och förbund gjorde ändå sitt bästa för att göra avskeden så värdiga de bara kunde bli. Och det var länge sedan de tysta minuterna var så långa som under de här dagarna. Själva fotbollen då? Jo, men visst var det vackert att se Lionel Messi dra av sig Barca-tröjan och visa upp den rödsvarta Newell's Old Boys-diton. Klubben som fostrat Messi själv och som huserade Maradona när världens idag bästa spelare var 6 år gammal. Med nästan ett identiskt mål som det Maradona gjorde i sin Newell's debut skrev Messi slutresultatet mellan Barca och Osasuna till 4-0. Griezmann fick göra ett riktigt håll-käften-mål och Koeman kan andas lite lättare i veckan. Ny seger för Atleti borta mot krångliga Valencia och ännu en hållen nolla för Janne Oblak. Delad pott i toppmatchen mellan Sociedad och Villarreal. Isak utan speltid men William José utan pyts. Gott så. Real Madrid fortsätter dock att väcka många pannor. För efter den superstabila bortasegern mot Inter i onsdag så gick man på pumpen fullt rättvist hemma mot Alaves efter bland annat en dundertabbe av Courtois. Har Real Madrids säsongsinledning varit helt okej, katastrofal eller kanske rent av ganska bra? Jag har ingen aning längre. I England gjorde varummet allt de kunde för att testa hur många käftsmällar Jürgen Klopp egentligen pallar. Och efter 2 för hårfina offsider bortdömda Liverpool-mål mot Brighton, ett par nya skavanker i truppen och Brightons andra straff tveksamt dömd på tilläggstid för poängtapp för Liverpool, så lyckades väl inte tysken fullt ut med att bibehålla sin så hyllade och älskade bubbliga personlighet och bullriga skratt. Nej, han var direkt oskön efter slutvisslan här, Kloppgubben. Skratta kunde däremot Riyad Mahrez göra efter sitt hattrick hemma mot Burnley där vikarierande målvakten Peacock Farrell på ett mycket märkligt sätt mer och mer glömde bort hur man stod i mål ju längre matchen led. Det hade kunnat bli 10-0 och påfågeln tycker nog inte att det ska bli allt för trist att sätta sig på kvisten igen nu när påven Pope är tillbaks. Leeds knäppte Everton på näsan på Goodison. Sheffield United kan verkligen inte vinna en fotbollsmatch. Edinson Cavani hoppade in och vände 0-2-underläget till seger borta mot Soton i princip på egen hand. Wolves tvålade till ett återigen uruselt Arsenal. Tottenham och Chelsea kom överens om att skippa det här med målchanser och ta varsin pinne i London-derbyt. Och José Mourinho för sig, rör sig och pratar mer och mer på ett gammalt Mourinho-sätt igen. Bussen är parkerad och han börjar ana hur långt det här kan bära. I Italien befäste Milan serieledningen utan muskelskadade Zlatan på läktaren hemma mot Fiorentina. Andra placerade Sassuolo förlorade för första gången den här säsongen när Inter enkelt gjorde 3-0 på Mapei. Udinese vann överraskande borta mot Lazio och Pirlos Juventus tappade ytterligare 2 poäng mot ett bottenlag, den här gången Benevento. Men de flesta blickarna var denna helg såklart riktade mot Neapel och arenan som för sista gången igår hette Stadio San Paolo. Från och med nästa match talar allt för att den kommer heta Stadio Diego Armando Maradona, och Napoli hedrade hans minne på bästa tänkbara sätt med seger 4-0 över ett klappkast. Jag vill verkligen vara tydlig här. Klappkast! Roma. Och mål från både Insigne och Mertens. Vackert så. I allsvenskan är snart 29 av 30 omgångar spelade. Vi delar ut ett nytt kontrakt till Blåvitt. Örebro tycks återigen bli 9 och Mjällby ska ha den största av eloger för sin säsong. Segern mot Diffen igår placerar de på femte plats i tabellen. Men även fast de förtjänar all tillgänglig cred, så kanske just detta är det mest talande för vilken allsvensk säsong som snart är slut. Mjällby har liksom bara puttrat på. Plockat några pinnar här och några pinnar där, och hux flux kan. I och för sig högst osannolikt. Detta slutar med ett Europaspel till sommaren. Va? Hör och häpna. Högst sannolikt däremot återfinns Helsingborg i Superettan när vi vänder kalenderblad på nyårsafton. Och ja, då är vi alltså där igen med granen. En landslagskapten från Superettan. Men det är för mäktigt. Vi avslutar svepet på Bern Arena i Örebro. Ja, det var faktiskt där som Degerfors såg helt likbleka ut av stundens allvar. Giffarna tilläts göra mål redan efter en minut, och när allt var över hade Sundsvall gjort 5. Parallellt slog såklart J Södra Trellehulla, och nu är förutsättningarna väldigt enkla. Vinner J Södra mot Akropolis samtidigt som Degen torskar mot Ljungskile, då sumpar de direkt platsen. Men Ljungskile, tänker ni, är inte de redan klara för Superettan och ingenting att spela för? Jo, men visst va. Och precis som jag sa i episoden förra veckan, så är det svenskaste vi har en kraftsamling från ett redan degraderat lag för att, citat, avsluta på ett bra sätt. Ljungskile slog till exempel ett kvaljagande Öster på bortaplan i lördags. Nej, men alltså, någon måste upp med kameran in i Degerfors omklädningsrum nu i veckan. Jag vill höra hur det låter. Eller låter det överhuvudtaget någonting? Inte ett ljud.
Klara för division 1. Jag ska bara rätta det där innan folk börjar mejla och tweeta.
Vadå?
Ljungskile, redan klara för division 1, du sa superetta. Skitsamma, det är ju faktiskt en otrolig situation som har skapats i superettan. Mm. Såg att Dalken åkte på dunderdänget också och går mot kval.
Jo, men det är ju inte liksom...
Jag bara noterade att Dalken, de skulle ju ut i Europa. Ja. De skulle ju ta över världen. De hade ju 80 miljoner kurder i världen som bara liksom kunde finansiera hela det här projektet. Och det kom in någon miljardär. Var han indie? Var var han ifrån? Jag vet inte, det är skitsamma. Dalkurd på väg ner i division 1.
Ja, fan, svängt,
i alla fall till kval.
Svängt snabbt och mycket kring Dalkurd.
Men jag säger ju det.
På bara några år.
De ska flytta, ta hela det, de nya flyttade ägare. Kommer du ihåg den här intervjun som Erik Niva gjorde med den nya ägaren? Mm. Alltså, det var ju fucking världsherravälde.
Ja, ja, visst. Ja? Det var ju femårsplan 2.0.
Exakt.
Det var inte SM-guld på 5 år. Det var något helt annat.
Det var ute i Europa.
Ja, nej, men visst. Dalkurd har ju en spännande avslutning framför sig här också. Och det är ju, det har jag varit inne på tidigare, kanske viktigare än någonsin med tanke på det ökade anslaget tv-pengar som ges till klubbarna, som då man inte får ta del av om man åker ur Superettan. Och så den här tiden vi lever i, när läktarna är tomma och man har gått på knäna rent ekonomiskt, intäktsmässigt. Att åka ur Superettan nu, det är nog betydligt hårdare smällar för de lagen än vad det är att åka ur allsvenskan för de lagen.
Men det är ju helvetet, det är konstaterat sedan länge, division 1 norra.
Mm. Det är helvetet för en lagbudget. Ja. Alltså. Men då kanske folk har lyssnat lite sporadiskt och sådär på Toto Balutto senaste tiden och kanske missat vårt avsnitt i Never Forget som vi skickade ut här om Degerfors.
Jävla mega jinx.
2 veckor sedan typ. Då man alltså behövde, alltså ett, man hade så pass mycket i egna händer att man behöver en poäng på de 3 avslutade omgångarna för att det inte ska spela någon roll vad något annat lag gör. Tar man en poäng, då är man klar för allsvenskan. Men på det så har det hela tiden också funnits livlinorna att J Södra då ska tappa poäng. Då räcker ju det också. Men nu har ju J Södra då grävt fram 2 segrar och Degerfors har totalt klappat ihop av stundens allvar. Kommer du ihåg att jag sa förra veckan också att det sämsta som kunde hända Degerfors var ju att Halmstad åkte upp och slog Giffarna med 6-0. Att det kommer liksom, det är inte bra för GIF Sundsvall. Det tillåter...
Precis på samma sätt som det är för Ljungskile eller vilket lag som helst är det svenskaste som finns att kraftsamla trots att man inte har någonting att spela för. Alltså, så är det ju också väldigt svenskt att bli förbannad för att man torskar och sen åker och vinna och göra en superprestation.
Ja, gnugga försvarsspel hela veckan och bara så här, nu ska det se
alla kommer ner 100% fokuserade.
Ja. Men alltså, jag vidhåller, det är det svenskaste vi har, det Ljungskile håller på med just nu. Jag vet exakt hur det låter i liksom ringen innan match. Okej gubbar, vi är ute. Nu är det så.
Men vi ska fan visa de supportrar vi har. Ut med hjärtarna, släng dem i ringen.
Men det är rättfärdigare inte att vi bara ska hålla på och skämma ut oss här. Det finns stolthet här.
Har du hört den här lilla killen? Är det typ Barcelona som håller ett sånt jävla brandtal? Det blev viralt för ett par år sedan. Kimpa lägger in det här.
Una nueva final. Hoy tenemos un partido el que consagramos todo lo que hicimos durante el año. Acordate el primer día que te viste el 20 de enero. Acordate ese día, todo el entrenamiento, todas las prácticas, todas las veces salir de exhausto. Hoy corona eso, muchacho. Hoy el triunfo lo regalamos entre nosotros. Hoy salimos campeones. Hoy con todo, adentro de la cancha, está todo. Quiero que nos abracemos, terminemos, sea cual sea el resultado. Y digamos que dejamos todo por esta camiseta, porque es la más grande de todo Rosario. ¡Vamos, Aníbal, todavía, dale!
¡Tienes que dejar el alma y el corazón!
Det här har jag helt missat.
Mm. Ja, fint ju, eller hur? Ja, det är så det låter i den ringen.
Mm. Ja, ja, alltså, fast ändå, jag vet inte.
Ja, du menar att det är lite lågmält fokuserat i den där ringen. Alla kollar bara på varandra och nickar och vet att nu vi kommer gå ut här, exakt, och göra vår bästa match för säsongen.
Vi har gjort det så jävla dåligt så jävla länge att nu får vi fan skärpa oss, gubbar. Även fast det inte kommer leda till någon skillnad på utgång av den här säsongen, så måste vi för oss själva, och så vet man att det är liksom så här, det finns tränare och så finns det de inblandade i klubben som också pekar på att ja, men hur skulle det se ut om vi bara ställer ut skorna och förlorar med 10-0? Det känns ju inte schysst mot de andra lagen heller. Det är det svenskaste vi har. Ja. Det är det finaste vi har. Och nu är det ju liksom, ja, men just såna här, inte, det här är inte pyspunker, det här är ju...
Det är ju en däcksprängning på E4 i 170.
Nej, alltså det är... Jag tror att det finns spelare i Degerfors som inte tas ut i startelvan till helgen som känner yes. Fan vad skönt.
Jag såg en
Kristen.
Heter han Edvardsson? Kan det vara så?
Edvardsson.
En av spelarna i alla fall twittrade efter förlusten mot Sundsvall.
Okej. Okay. Ja, det gör jag säkert. Jag sitter inte som ett rinnande vatten, ska jag säga, Degens lag.
Normalt sett så kan jag varenda spelare, position, ålder, vikt och längd. Men just nu bara fick jag en liten blackout, Gusten. Mm-hmm. Alltså på spelen i Degerfors. Ja, alltså inte. Som stor supporter så kan man ju sånt. Men just nu fick jag en liten snabb blackout. Hur som helst, denna fantastiska spelare, han twittrade i alla fall då om, eller efter förlusten, vad ska man säga? Mm. Och det är typ, jag har inga ord. jag har inga ord. Och sen, alltså det finns något, jag ska hitta tweeten här. Viktor Edvardsen, ser du? Jag var ju fan så jävla rätt på det. Har suttit och tänkt, val man gjort under säsongen, val man kan påverka, val man inte kan påverka. Jag har rannsakat mig själv nu under kvällen. Vad kan jag göra sista matcher om en vecka? Jo, det är att lyfta på huvudet nu. Ge positiv respons, ställa hårda krav på min omgivning.
Ja, men du hör ju, han har ju panik.
Det är ju så jävla...
Han sitter ju liksom, går igenom missade lägen i tredje omgången. Det är liksom, jo, textbook. Vad ska du inte göra dagarna fram till den avgörande matchen? Oh, du ska inte sitta och tänka på de liksom missade målchanser du bränt tidigare under säsongen och allt. Det du kunde inte göra någonting annorlunda. Det som är gjort är gjort. Det som är skett är skett. Nu är det bara en pinne borta mot Ljungset som ska bärgas.
Här är någon som har svarat. Du förstörde en alldeles underbar bortaresa till Karlstad för mig. Om du bara spelar som du gjorde då, går det vägen. Möjligt att du behöver lite extra färg i håret. Tror du var blått då? Kör bara. Det är inte positivt att det är blått håret.
Nej.
På någon jävla skiva.
Ja, men det vet man ju också. Så här. Vissa går in i det här läget. Där man börjar rannsaka och man börjar älta. Det är ju vad han gör. Men vissa börjar ju också med vidskepligheten. Vad gjorde jag då som jag inte gjorde?
Han har ju rannsakat sig själv nu under kvällen.
Nej, det är så jävla... Det är så upptrissad stämning här, va? Och vi gratulerade ju då Degerfors till det säkrade avancemanget i vårt Never Forget-avsnitt för några veckor sedan.
Den gratulationen står kvar, Gusten. Ja, jag tror på det här.
Du tror på det. Om vi säger så här, om jag frågar så här. Om det skulle bli att de sumpar det och så blir det då kval, då tror man ju inte på det.
Då är det svårare att tro på det. Mm. Då blir det mot...
Ja, det blir väl Nannes Kalmar eller Falkenberg.
Nannes Kalmar missar ju inte det där.
Ja. Nej, och jag menar... Alltså, Falkenberg, de...
Jag har ransakat mig själv, det är inte bra. Alltså. Det är fan inte bra.
Falkenberg har ju räddat, de har ju räddat allsvenska kontrakt förut.
Ja, ja.
Det ska bli så fruktansvärt spännande.
Ja, den här matchen missar man fan inte för något i världen.
Lördag 15.00. Ljungs Chile mot Degerfors.
Oj.
Ja, men det blir för fint alltså. Vi är sponsrade av våra vänner på K-Rauta och nu är det bråttom, hörni. Det är de sista skälvande timmarna av Black Weekend och dagens Cyber Monday.
Oj, 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 oj. Det måste betyda rabatter, Gusten, borta på krauta.se. Eller har jag fel?
Du har som alltid rätt.
Glasklar
är jag. Ja, det är ju ett sällan skådat rabattrace på K-Rauta den här långhelgen. Mm. Bland annat då 20% på blandare, det är 20% på kakel och klinkers, det är 20% på all lagerförd inomhusfärg från Bäckers, det är 25% på lagerfört sortiment av julbelysning från Konstsmid och Cello.
Ja, men det rekommenderar jag verkligen.
Det är alltså en månad till jul. Ja. Det är fan i mig mindre än en månad till jul. Ja. Och man kan köpa julbelysning för 25% rabatterat pris.
Kör! In på krauta.se nu! Det är Cyber Monday, hörni!
Och så är det ju så perfekt, va, att man kan lägga sin beställning på krauta.se. Antingen då klicka på hemleverans, eller så kan man då på ett smittsäkert sätt åka och hämta grejerna i deras drive-in utan att lämna bilen. Smidigt, ja, säkert, enkelt och Tegnell är nöjd också.
Jajamän. Kitos krauta för att ni tänker på precis alla.
Och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi kan släppa Superettan och kanske den svenska fotbollen överlag för ja, nu.
Det är sån snark på avslutningen av den här säsongen. Det är klart att det är lite spännande med Helsingborg och vilka som egentligen ska ta den sista platsen och vilka som ska få kvala. Mm. Men Europa-platserna är väl mer eller mindre redan klara. Häcken tar det. De har tre poäng ner.
Elfsborg är klara. Norrköping möter Bayern ikväll och kan de kan fortfarande ta tredje platsen från Häcken. Men sen som jag var inne på i svepet, om resultaten här nu skulle falla väl ut för Mjällby både ikväll i sista omgången och med då Svenska Kuppen, hur den avgörs i vår, så kan Mjällby alltså ta en Europaplats. Och då är det fan en av de större bragderna. Även fast man såklart har den största av asterisker bredvid säsongen 2020. Jag läste Jonas Dahlqvist twittrade ut igår utvecklingsallsvenskan. Alltså vad lagen hade tagit för poäng efter 29 omgångar i år kontra
en plus minus tabell. Precis. Vet du vad man jobbar väldigt mycket så? Sydeuropa.
Italien misstänker jag att du ska till.
Ja, men Frankrike, Spanien, Tyskland jobbar fan också så. Det är mellan Europa, men ändå de stora fotbollsländerna jobbar väldigt mycket.
Det var i alla fall slående att se vilka lag som hade gjort det jättebra kontra i fjol och vilka lag som hade gjort det väldigt, väldigt dåligt kontra i fjol. Eftersom alla lagen som hade gjort det dåligt är så kallade publiklag. Mm. Ja, men det är ju Stockholmslagen och det är IFK Göteborg inte minst, du har Norrköping och så vidare. Lag som jag tror med all önskvärd tydlighet i den här tabellen, de tappar poäng man normalt tar för att det är tomma läktare.
Finns
och med
det, sagt,
i... det finns publik på läktarna i Mjällby, Örebro och Varberg. Och,
men Gusten, det här är ingen åsikt. Jag sa det för någon vecka sedan, det är ingen åsikt, det är fakta. Det är klart att publiklagen tappar. Jag är helt övertygad om att Hammarby hade varit med betydligt längre. Eller de hade varit med, eftersom de inte har varit med överhuvudtaget den här säsongen. Men i en titelstrid, om de hade haft sina supportrar på läktaren. Djurgården hade gjort det bättre, som du säger. Men alltså, jag tror att Bayern är det laget som har tappat absolut mest på att inte ha supportrarna på läktarna.
Mm. Ja. Det var
så här, AIK hade haft en mellansäsong alldeles oavsett, i och med att det blev så jävla struligt rent sportsligt. Och man har blivit tränare och sådär. Men Hammarby hade varit med i toppen, det är jag övertygad om.
Ja, det var väldigt...
Men finns det undantag som bekräftar den regeln såklart också. Men om man slår ut det på hela fotbollsvärlden så är det de lagen som faktiskt tappar mest. Mm.
Ja, det var väldigt tydligt när man såg den här utvecklingstabellen och publiklagen var där nere i botten och Mjällby och andra hade gjort det fantastiskt bra i toppen, men att det kanske är en mycket större faktor än vad man faktiskt tror. Såklart. Man har ju aldrig varit med om en sån här säsong. Visst, det har funnits tomma läktare på någon match för att man har fått ett straff för det och så vidare och så vidare. Men man kan ju aldrig dra slutsatser av en eller två eller tre matcher. Mm. Det går ju liksom inte. Och här för första gången så är man med och upplever en säsong där alla matcher spelas inför tomma läktare. Mm. Och det blir såna här tydliga förändringar i lags poängskörder och prestationer över tid. Ja, nej, intressant som sagt. Mm. Annars då från svepet, vad tänkte du på? Vad fastnade? Ja, jag nämnde den inte, jag har inte velat kolla på den, för jag satt och kollade på sista minuterna av Fotbollssöndag Europa-studion innan avsparken i Napoli-Roma. Men Raúl Jiménez huvudskada har jag bara förstått direkt vidrig och att man inte riktigt.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Det vet den hur illa det har gått. Visst, han har vaknat och han är kontaktbar. Men att det var någonting i hästväg.
Ja, och återigen då, utan publik så upplever man saker som man inte upplever annars. Och i det här fallet så upplevde man ljudet från smällen. Alltså, det låter verkligen som en skalle krossas. Exakt hur illa det är, det får återstå att se. Men det var en jävla smäll. Man har sett några sådana. Jag är egentligen förvånad att det inte händer oftare. Alltså med tanke på hur många nickdueller det trots allt är och hur kraftfull fotbollen är och hur starkt spelarna går in i de nickduellerna med fart. Så tycker jag att det är ändå på ett sätt märkligt. Jag har ju värsta som jag har varit med om själv var ju när min kusin liksom tar sats från 30 meter på en typ ett höstlöv på mitt plan. Och deras spelare gör likadant och de har väl haft några duster under och de ser väl båda två att fan, vi är på väg mot samma boll, så båda går upp med full jävla kraft.
Det är också svenskt.
Otroligt
bland det svenskaste vi har.
Ja, ja, ja. Gissa om de hade några rebandskydd på kroppen. i luften såklart, men de smäller ihop i en sån jävla smäll.
Det här låter inte som två spelare som har strumporna över knäna.
Nej, definitivt inte. Det här var ju några år sedan innan man började ha strumporna över knäna.
De i större utsträckning. Aldrig.
De började aldrig.
Strumpor över knäna.
De började aldrig. Men det smäller något så satans i luften. Det är en sån helvetes jävla smäll man hör då skallar spräckas mot varandra. Min kusse han tuppar ju då av i luften. Och när han tuppar av så har han då tyngden neråt liksom från huvudet. Så att han landar ju på nacken av trupp. Alltså han kan ju inte ta emot, han kan liksom inte spänna musklerna. Alltså det är ju risk för förlamning och bruten nacke.
Jag vet inte varför jag skrattar.
Så ligger han på planen, du vet, folk har ju redan... Ringde man 90 000? Nej, det måste ha varit 112 tider ändå. Så jävla länge sedan.
När skulle du säga att det var?
Skulle säga att det var 2000?
Den här smällen?
Nej, 98.
98. Mm. Ja, men då, jag skulle placera övergången från 90 000 till 112 till typ 97.
Okej, okay. Jag var precis i skarven mellan 90 000 och 112, så vet folk exakt när det här skedde.
Men kom de fram då?
Ja, men du vet, ja, de kom fram, för det kom ju ambulans vad det lider. Men det här ekot då, det är så vidrigt, jag har det fortfarande i mig. Och efter typ 5 minuter så vaknar min kusin till. Fast han vaknar ju inte till, utan han är fortfarande i någon slags komatillstånd. Ja. Så han brölar bara. Ungefär så där låter det över hela planen. Alltså en person som håller på att dör. Ja. Som är liksom det sista dödsskriket från honom. Ja. Då tänkte jag, nu är det över. Sen var det 2 veckor på sjukan med kraftig hjärnskakning, överlevde, och idag driver han giggar.nu, Gusten.
Ah, det är för
fint. Det är bara att gå in och köpa dina fiskeprylar.
Det brukar ju annars kunna vara en del äckliga smällare också när det handlar om okbenet. Alltså benet under ögat. Inte bara då skallen, utan okbenet brukar kunna få sig en kyss när nickdueller går fel.
Det finns några klassiska bilder på det okbenet. Finns ju, en på Hanna Ljungberg.
Det var dit jag skulle komma. Jag har stått bredvid på en plan i Spånga där jag har sett 2 spelare liksom hamna i det läget att någon kommer med full kraft med skallen rätt in i någons okben och konturerna i ansiktet bara försvinner för att hela...
Nu är
det
min tur att börja skratta.
Ja, men alltså det blir, du vet ju exakt hur bilden på Hanna Ljungberg ser ut. Ja. Det är bara löst skinn. Liksom, ögonen blir helt ihåliga och det finns inga liksom, det finns inga former och konturer på kinderna. Munnen bara fladdrar. Det ser så vidrigt ut. Ja. Alltså. Det är bara att hoppas att Raúl Jiménez inte har...
Han är snart tillbaka.
Det hoppas jag verkligen. Men annars så var det ju från England inte minst en helg där alltså James Milne var ju ute efteråt och sa att nej, vi får nog se över var så som det liksom är uppbyggt, hela karusellen. För det här går inte. Jag nämnde det i svepet, Klopp var ju, han var ju mäkta irriterad efteråt. Och jag tycker ändå viktigt att säga att så här, situationen i sig, du har din bild av Andy Robertson och Danny Welbeck incidenten som leder då till en straff.
Försöka förklara den för de som har missat det.
Nej, men det som sker är att i utkanten av straffområdet så droppar en boll ner efter en touch och så studsar den. Andy Robertson är i sin värld först in i situationen och ska bara rensa undan den på volley och laddar med benet. Danny Welbeck stoppar dit foten. Båda missar bollen, men Welbeck är på bollen med en liten del av sulan och Andy Robertson slår inte hål i luften utan med en liten del av yttersta spetsen träffar han Danny Welbecks tå. Så,
återigen pratar vi millimeter när exakt, vi har en VAR-situation.
Exakt, och vi pratar verkligen nyansen av att Welbeck touchar bollen fjäderlätt. Är han då bollförare?
Men där tycker hur såg du på situationen innan det började bli repris? Där någonstans tycker jag
att det finns inte, nej, det finns inte
och
en straff där.
Det är det jag menar.
Ingen Brighton-spelare är där och uppmärksammar domaren på hallå. Alltså, blås.
Det är någon uppe i varummet som hittar en touch.
Domaren har en perfekt position. Ser hela händelseförloppet. Och det är det jag tycker är det är liksom det man ska ta med sig från den här situationen i då den evighetslånga kampen mot VAR som jag och väldigt många andra bedriver.
Ja, ni blir fler och fler.
Ja, absolut. Nej, men det är ju att det här är ju kanske det perfekta exemplet på att du kan hitta saker och ting som du kan med stöd i regelboken dela ut straffar för.
Ja.
Men det är inte så som fotboll vare sig spelas eller bedöms eller ska avgöras på, tycker jag.
Nej.
Alla uppfattar den här situationen.
Jag tror att alla tycker samma sak, även de som jag som var tidigt i VAR-båten.
Jo, jag vet, men det är ändå väldigt många. Jag har ändå uppfattat att det är ganska många som säger den här straffen. Jo, men vadå, du ser att det är touch, då är det straff. Ja, visst, det är det här jag menar med att det går att med VAR och ett VAR-rum hitta situationer som egentligen inte finns och så kan du få stöd för dem i regelboken och så ska det tydligen delas ut en straff. Men det blir liksom, det blir bara fel här. Jag tycker verkligen det. Och
problemet är att så här, ja, det är så man blir frustrerad. Det blir en fotboll som man inte vill se. Och man ältar vidare. Och det är någon tå på Salah som också är precis över, eller? offside-linjen, men eller är den ens det, när slås bollen, när lämnar bollen foten.
Det är väl ingen allt som kan avgöra sånt där. Liksom.
Nej, exakt. Det är 0,0 en bar mindre i bollen, vilket gör att foten lämnar bollen en millisekund tidigare. Är det då verkligen då bollen lämnar foten? Alltså det blir ju på en nivå där man faktiskt inte kan bedöma. Det är ju en sak om det ligger, om det är ett chip i en boll till exempel. Så att det blir en teknik som man använder sig av och som är konsekvent hela tiden. Det piper till i domars klocka, då vet man okej. Okay. Mm. Det här ska jag blåsa offside. Då blir det ju lite så som med goal line technology. Och då tror jag att folk kan köpa det på ett annat sätt. Men nu är det ju fortfarande rullande bilder som det sitter någon redigerare mer eller mindre och drar ut streck efter. Och det kan omöjligt vara konsekvent. Omöjligt vara konsekvent över en hel säsong.
Nej, jag vet. Nej, det var mycket som var märkligt.
Såhär, hur hård pendel har du? Mm. Hur kort pendel har du?
Jag uppfattade dessutom bilderna på just Salah offside där som att de drog linjen utifrån en Brighton försvarares högerfot. Som då,
ja, men det är ju som alltså, med armhålan, alltså, var börjar en armhåla? Ja, det beror på hur lång jävla armhåla du har.
Det som var så det är en fråga man inte har ställt någon gång. Hur lång armhåla har du? Ja.
Nej, men det var ju löjligt, det var Bamford, eller hur?
Bamford var ju alltså, precis, det var en sån situation. Vi hade ju med Mané här för några veckor sedan i Everton, men det som jag reagerade vad är en arm och hur lång är den armhåla?
Den biologiskt filosofiska frågan, hur lång är en arm?
Ja, eller hur lång,
var börjar en arm? Är en arm?
Hur lång armhåla har du?
Vad fan är en arm?
Ja, du tänker på den här Bamford mot Crystal Palace här, för några veckor. Ja, men inte mot det. Jag tänkte att du var någon situation.
Men det var ju armhåla.
Ja, precis. Nej, men verkligen. Nej, men det jag bara reagerade på i just det här fallet, det var att de drog offside-linjen utifrån hans högerfot, som då ansågs ha varit närmare eget mål än hans vänsteraxel. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, det är svårt att ha högerfoten närmare mål än vänsteraxeln.
Med snudd på omöjlighet.
Men där, jag tolkade det som att de hade dragit av slägen i det. Det är ett jävla haveri det här.
Det är ett haveri.
Och det jag bara vill understryka, det är att nu tycker jag att vi har hamnat i ett läge där vi sitter och bedömer fotboll utifrån vad man kan göra med VAR-teknik och inte. Mm. Och det är en farlig utveckling.
Med.
För det är inte så vi ska prata om situationer. Man ska se situationen med Andrew Robertson och Danny Welbeck i realtid, så som den utspelas, så som den är spelad fotbollsmässigt. Inte genom super slow-mo-repriser från ett varrum med olika vinklar där det är liksom, är det touch på bollen från den där sulan? Och är det... det är inte så det
men
funkar.
Det är trots allt inte det starkaste från den här helgen. Du vet vad det starkaste från helgen är. Det är ju Harry Maguires ord efter matchen.
Ah, jag såg att jag vaknade med den screenshoten mässad från dig.
Det är något.
Ja. Edinson Cavani byts in underläge 2-0. Såg du för övrigt den här otroliga statistiken på Jan Bednarek, alltså försvararen i Southampton?
Nej.
Han har gjort 3 mål för Southampton. Alla 3 mål har inneburit ledning för Southampton i halvtid. Alla 3 gånger har de tappat till förlust. Ja. Så det är lite så här, det var väl Aaron Ramsey. När Aaron Ramsey gör mål så dör en världskändis. Mm. När Bednarek gör mål, då vet man, då förlorar Southampton till slut.
Men det är för få gånger det har hänt för att det ska bli bra statistik att dra några slutsatser ifrån, men jag hör vad du säger.
Ja, men det hade jag hållit med om han hade gjort mål i en match där han reducerar och så torskar de ändå. Men nu har de typ lett med 2 bollar i paus varje gång, ändå har de torskat.
Maguire, hur som helst. Ja. Vad är det han säger då? Jo, att Edinson Cavani är den bästa fotbollsspelaren han någonsin spelat med.
Ja.
Vi har ju den frågan i vår faktaruta när vi gör gästavsnitt. Var det Filip Hammar som sa det? Lägg ner era jävla gästavsnitt. Sluta med det.
Ja, det var det. Mm. Det var det.
Så därför har vi inte haft gästavsnitt på länge. Kiss Faludi eventuellt på väg in, men så gjorde han Olof Lund. Då får ni lyssna på Olof Lunds intervju med Kiss Faludi. Men däremot så har vi någon spelare på gång, va? Och sen så har vi årliga avsnitt med Erik Niva.
Jajamän. Amen.
Och ja, säkerligen någonting mer här fram till jul.
Ja, men det var ju jävla häftigt inhopp han gjorde, Cavani. Det var ju ett riktigt Cavani-mål också han avgör med. Alltså, han är så
Falcao, Cavani, Batistuta, den typen, sydamerikanska, långt hår.
Att uppfatta situationer, positionera sig därefter och avsluta på ett. Inte sällan med huvudet. Men då började jag tänka här på Harry Maguires ord. Han har då alltså spelat ett par säsonger i ett Leicester innehållande, rimligtvis då Jamie Vardy som bästa spelare. Sen så har han varit i United här nu i två säsonger och där har Paul Pogba funnits och Bruno Fernandes, han kanske håller Marcus Rashford väldigt högt, jag vet inte. I det engelska landslaget har han ju parallellt med detta, ja, där är väl Harry Kane och Raheem Sterling kanske de spelarna som man håller högst.
Alltså, de är ingenting jämfört med Cavani.
Nej, jag vet, men håll med om att
enligt honom.
Håll med om att utbudet Harry Maguire jämför med är svagare än
vad man tänker, vad man liksom tänker. Såhär, vad borde han ha lirat med? Ja. Precis.
Alltså, när han säger Mahrez, som han gör så tänker man att, shit, ja, det här är tunga
Kanté,
ord.
Vilka som har gått från Leicester där han spelade där, ja. Det är inte så tunga ord som man tänker. Det är fan rimligt att Cavani är den bästa spelaren han lirat med.
Det är rimligt. Men jag vet inte om du såg någonting som har slagits fast. Men han skrev ju då på sin Instagram efter matchen. Negrito.
Negrita. Var det till en dam eller till en herre? Jag vet inte. Jag såg bara vår gemensamma kompis Tobbe Wimnell hade lagt ut texten i vår WhatsApp-grupp. Jag har inte följt det alls.
Nej, men vad vi förstod ut från det hänt. Så väntar här nu en avstängning eftersom han då använder samma ord som Luis Suarez använde och blev avstängd i 8 matcher, va? När han sa det.
Nu ska jag inte säga att det är exakt samma och det är samma kontext eller någonting. Jag har ingen aning exakt hur kontexten ser ut här, vad exakt det är för ord han har skrivit och så vidare. Men det engelska fotbollsförbundet är stenhårda vad det gäller rasism, vilket är bra.
Det är bra.
Men nu väntar då en 3 matcher lång avstängning.
Om det nu är så som rapporterna i vår WhatsApp-tråd stämmer här.
Exakt, ruskigt svaga källor här.
Och det vore ju ett jävla sätt att följa upp det här succéartade inhoppet och liksom breaket i United. Yeah. För visst, han gjorde mål mot Everton och så vidare.
Precis, men fel timing.
Det här är ju Cavanis liksom, hej, jag är här nu. Nu kan Martial, som har sett väldigt sval ut den här säsongen, han får flytta på sig. Mason Greenwood, ja, det är inte riktigt vår och sommaren kring Greenwood och Igalo är bara glömma. Jag tror att United kan få jävla nytta av Cavani i den här formen som spjutspets. Och så kan Rashford få utgå från rätt kant igen. Det är spännande, men som sagt, jävla sätt att följa upp matchen igår med.
Jag kan bara säga vad som står i fotbollskampen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Här, Sky skriver att FA förväntas utreda 33-åringen för att ha använt en rasrelaterad offensiv term på Instagram när han delade ett inlägg efter matchen. Inlägget är numera borttaget, men Cavani förväntas ändå bli föremål för utredning. Ja, du hör ju, vilken soppa.
Så det måste ju vara offensiv. Alltså offensiv kanske.
Det är dålig översättning, göra.
Ja, men stötande.
Såklart att det är. Rasrelaterat stötande kommentar. Ja.
Offensiv.
Ja. Hur som helst.
Vi är denna vecka sponsrade av Samsung och vi har nu ett tag slagit ett slag för deras nya telefon Samsung Galaxy A42 5G. Den är snabb, den är kraftfull, den har en otroligt vass kamera, den är 5G-anpassad. Det här är en klockren telefon.
Ja, det är en telefon som är gjord för oss och för sådana som lever som vi. Alltså, jag använder ju telefonen väldigt mycket för att kolla sociala medier, men såklart också för att kolla på matcher. Så det här är en telefon med väldigt stor skärm.
Och nu när det till exempel är Champions League på veckorna så vill man sitta med dubbla matcher minst. Och då är verkligen Samsung Galaxy A42 5G. Alltså att den är förberedd för 5G. Den perfekta telefonen. Du sa kamera. Jag ser 5 skarpa kameror för ännu bättre bilder. Och förutom skärmen då, batteritiden, Gustav.
Ja, just det.
Batteritiden.
Jag glömde pusha för
ja, det.
Men jag förstår att det är det stora, stora lyftet för dig.
Ja, det är väldigt, väldigt viktigt.
Ingen behöver batteritid mer än vad du gör.
Nej, och så summa summarum. Stor högupplöst skärm, snabb och kraftfull, 5 skarpa kameror, 5G-ready. Ja, det är telefonen för alla.
Man får väldigt mycket telefon för pengarna man lägger på en Samsung Galaxy A42 5G. Gå in på samsung.se och bekanta dig med den här telefonen du också. Vi säger stort tack till Samsung för att ni är med och möjliggör Toto Balutto.
Stort tack. Från det ena till det andra.
Ja, kort bara från Italien och Spanien. Om du bara svarar på min retoriska fråga från svepet. Vad är Real Madrids säsongsinledning skulle du säga? Är den katastrof? Är den bra? Är den okej?
Corona-märkt.
Nej, den är så,
den är corona-märkt.
Så märklig. Ja. Den är så jävla märklig, Real Madrids säsongsinledning.
Man vet heller inte vilka som är bra i Real Madrid. Vilka som är de bärande spelarna. Självklart Ramos, men i övrigt så känns det som att det är liksom ingen som kliver fram riktigt när det går tungt.
Nej, och sen så är det, jag menar, på tal om ett jävla sätt att följa upp någonting. Courtois har ju varit så fruktansvärt bra senaste året. Så gör en sån här tavla och ska han liksom... Ska det börja svaja där igen? För han hade ju en ganska jobbig öppningssäsong när han lämnade Chelsea. Benzema alltså, saknas ju verkligen. Mm. Och är det där Real Madrid ska vara? När 2020 snart är 2021. Mm. Alltså, och så alla turer fram och tillbaka med alla yttrar med Hazard och Rodrigo.
Ja, men så kommer Hazard och så gör han ett mål. Som är, ah, nu är han tillbaka. Ah, nu jävlar kommer han börja leverera igen Hazard. Nu ser han bättre ut. Mm. Och sen så kommer liksom 3 plattmatcher på det. Det blir ingen ordning.
Ja, det blir verkligen ingen ordning. Men det är det däremot på Milan. Vinner igen. Och det är... Alltså, för varje vecka som går, för varje lag de lägger på rygg, för varje pinne som sätts in på kontot, så känns det som att hela liksom klubben mer och mer börjar närma sig en tro på att nu det här kommer kunna gå.
Det är dessutom en januari som stundar där man kan finslipa truppen ytterligare, kanske addera någonting där man tycker att det saknas, om inte annat bredda.
Man såg ju på sättet Zlatan firade Romagnolis 1-0 att han var nervös att okej, nu är jag borta. Klappar de ihop då? Fiorentina kommer på besök, precis bytt tränare. Det ska ju komma en reaktion där och det är ett bra lag de kan ställa på banan. Så jag tror nog Zlatan kände att så här, ingen jävla skit här nu. Och inte på någon onödig torsk, för spelschemat ser bra ut här framöver. Och så som han knyter näven och det är facetimas med...
Han tillåter ju ingen torsk där.
Facetimas med Pioli efter matchen direkt på
visslan. Det verkar
vara
en otrolig stämning i Milan.
Superstämning.
Alltså det som var när Zlatan kom, ett fokuserat Milan som hade kavlat upp ärmarna och knytit nävarna i fickorna och allt det där. Och Zlatan som gick och gnällde på allting har ju blivit ett Milan som har blivit sammansvetsat, som trivs med varandra, en gruppdynamik som man, jag i alla fall inte tycker man ser i något annat lag i Serie A. Och den här facetimingen med Pioli efter matchen, det är någonstans det yttersta beviset på det. Åh, mister, och alla ska in i den där facetimen. Så här, visst, det var hårda tag i början från Zlatan, men vad leder det till i slutändan? Jo, en enad grupp. Ett omklädningsrum med så jävla tjocka betongväggar att alltså, oavsett vad som händer ska det mycket till för att det ska bli en spricka i de väggarna.
Ja. Ja, det är häftigt att se. Annars så var det, vi pratade lite på sms igår kväll, Svanemar satt i studion och pratade om det, du twittrade om det. När det kommer till matchen Napoli-Roma, då det, alltså, jag har inte sett Roma så dåliga på så fruktansvärt länge. Och då har ändå Roma varit dåliga här och där. Men man har krånglat sig ur matcher och fått med sig resultat. Och många matcher har man gjort bra. Det är inte det jag säger. Men det här var... Alltså, Romas insats första halvlek är så slarvig, så ofokuserad. Den är så temposvag. Den är... Alltså, jag inledde avsnittet att prata om undermålig svensk fotboll ibland. Alltså... Det Roma presterade igår.
Nej, det var jättedåligt.
De leder inte mot Mjällby efter 45 minuter.
Det höll på att bli en intressant diskussion i studion, men de hade ju mycket att prata om så att den stannade vid det. Men Svanemar var inne på att de på något sätt kom upp påverkade av det som hade hänt med Maradona och att de inte kunde vinna den matchen, medan Marcelo sa emot och menade på att nej, man åker inte till en fotbollsmatch, de är professionella spelare. Men men djupet i den diskussionen är ju att det är en undermedveten mental kapitulation från Roma. Mm. Något som kan hända alla, dels kollektivt men för all del också individuellt. Att det är självklart åker man ner till Neapel för att vinna matchen. Men mänsklig hjärna är begränsad, den är vad den är. Och det är klart att de också är påverkade. Så jag är helt övertygad om att de undermedvetet har kapitulerat mentalt i den där matchen. Och det är det vi ser på planen. Mm. Och där tror jag också, om man pratar om corona, så är det väl just liksom undermedveten mentala kapitulationer på något sätt som händer liksom i Bayern och i stora publiklag när de förlorar mot lag som på pappret är sämre. Och sett över hela säsongen så är det det som har påverkat dem så pass mycket. Alltså, fotboll är inte bara vad du har i benen och vilken talang du har. Alltså, då hade det varit jävligt enkelt att förutspå fotbollsmatcher och säsonger. Mm. Och vilka som skulle ha blivit bra. Utan fotboll är ju jävligt mycket mentalt också och idrottspsykologi. Så att det är nog så enkelt men så komplicerat också det som hände med Roma. Mm.
Ja, nej, för jag tycker också att det slog åt andra hållet för Napoli. Lorenzo Insigne såg
får rätt start också och får det där målet så att de kan liksom rida på någon slags självförtroende och då en stark mental våg genom hela matchen.
Ja, men även fast det blir mycket press och det är mycket runt omkring en sån här match som är nog väldigt svårt att bortse från och att inte låta ta sig in i ens prestation, så tror jag ändå och tycker ändå att det var en övervägande känsla av att det var ett lag som hade bestämt sig för att vi ska hedra Diegos minne med en jävla bra insats här. Mm. Och Mertens vill göra mål och Insigne vill göra mål och Napoli vill vinna. Och alltså det var, jag vet inte, det kändes bara liksom självklart. Romas statistinsats, den var hädisk alltså.
Ja, men så blir det hyllningar över hela Europa. Messi, jättefin hyllning med Maradonas tröja när han gör mål. Napolis hyllningar, argentinska Lazio-spelare med Maradona på ryggen och så vidare. Jag tror att det är dit vi kommer i hyllningarna för Maradona utan supporter på läktarna. Men jag var inne på det lite tidigare och funderade på det inför det här avsnittet. Alltså det är väldigt mycket nu som byggs upp på supporterna. Men inte bara. Det är ett bagage av saker man ska göra när supporter är välkomna in på läktaren igen. Mm. Är du med? Det är så spelare som har dött.
Liverpool ska fira en ligatitel.
Liverpool ska fira en ligatitel. Alltså det är så mycket som ska hända. Så den dagen de släpper på, den dagen vi alla är vaccinerade och vardagen ser ut som vanligt igen, pandemin är borta. Vi får nästan ta ledigt från jobbet en månad och bara syssla med fotbollsgrejer.
Ja, det är...
Alla supportergrupperingar, de har väl alla budskapsbanderoller redo. Det blir liksom varje match är 90 minuter. Man får planera och organisera
lista
sig. 8 minuter detta.
Exakt. En lista av grejer som ska bockas av.
Men det tror jag, om det är någonting som kommer hända så är det ju hyllningar till spelare som har gått bort. Alltså, så att när supportrar återigen är välkomna på läktarna så är jag helt övertygad om att just Maradona-hyllningarna ändå kommer bli ganska kraftfulla och mäktiga på sina håll. Det är inte så att hela världen kommer stanna upp och göra Maradona-hyllningar. Men in i Apel, i Argentina för all del, kanske någon annanstans.
Mm. Ja, det var en speciell fotbollshelg. Vi lär få nya uppslag att grotta ner oss i när vi hörs igen. Det är ju Champions League-vecka återigen.
Ja.
Nu börjar det dra ihop sig. Femte gruppspelsvändan ska spelas. Det är fotboll ikväll i Allsvenskan och Premier League. Och det är
Liga,
bara rulla på med Europa League också på torsdag. Så att,
och sen kör de hela vägen fram till jul. Mm. Sen är det lite ledigt, gud vad skönt. Men inte England.
Nej.
Där växlar man upp till Mercedes nionde växel.
Den legendariska.
Ja, det ska gasas hela vägen in, va? Och Toto Balutto hänger givetvis på. Häng med oss via våra sociala medier, antingen våra eller Betssons, för en liten Champions League-trippel här till midweeken.
Lycka till alla som har gått vidare i resultattipset, ska vi säga.
Ja, jag möter ju en lirare som har glömt att fylla i sin kupong, så att han spelar bara med 0-0 i alla matcher.
Det är fortfarande
jämnt. Han lever.
Jag leder 12-11 inför kvällen. Så att ja, det är tajt, men jag räknar med att gå vidare. Ni som har åkt ur, skapa era egna ligor med era vänner på resultattipset.se. När vi är klara med den här så kommer vi med ny liga. Då ska vi hitta på någonting annat, eller hur Gusten?
Det ska vi göra. Hörrni, Serie A och La Liga som sagt redan ikväll på C More's kanaler. Jag såg här nu igår också när jag satt hemma och tittade på Fotbollssöndag Europa att det snart kommer en dokumentärserie på C More om Oscar Pistorius.
Jag såg också det.
The Life and Trials of Oscar Pistorius.
The South African O.J. Simpson typ.
Precis, Blade Runner där som...
Vad hände?
Jag
måste se dokumentären.
Ruskigt peppad på den dokumentären.
Dömdes jättekort, har jag för mig. Mm. Ja.
Skaffa ett abonnemang på C More, hörni. Ni hör ju själva att det behövs. Du ska i dagarna offentliggöra en liten...
Samarbete med Randstad.
Ja, kanske inte samarbete med Randstad. Du ska väl...
Jag ska in på Randstad.
Du behöver Randstad.
Ja, jag behöver Randstad. Jag har gjort mitt på Expressen. Den legendariske sportchefen Per Andersson lämnar ju för Discovery. Och då, jag har ju sagt att jag ska fortsätta hela vägen till att Zlatan lägger av. Men det blir den sista vända med Zlatan på egen hand.
Expressen Zlatan, Per Andersson. Det är han du.
Det är han jag menar hela tiden när jag sa Zlatan. Nej, jag skrev min sista krönika på Expressen. Det var det som var så speciellt med den Milan-krönikan. Sen så hittade det in en Maradona-krönika också. Jag hade inte kunnat se framför mig att han skulle... Gå och trilla av pinn eftersom man hade klarat det där sjukhusbesöket. Men nej, jag tackar så mycket för mig. Det har varit fantastiska år, Gusten.
Det är vi som ska tacka.
Nu vet jag inte vad som ska hända där ute. Och det är det som är så spännande.
Sånt gillar du.
Sånt älskar jag. Kasta mig ut i det okända. Allt kan hända. Och ingen kan säga till mig vad jag ska göra. Det är livsfarligt detta. Du gillar inte det här, Gusten.
Livsfarliga förutsättningar.
Ja.
Det känns som att det kan bli en och annan Laul-tweet.
Nej, alltså, herregud. Den är på sin plats, Gusten. Alltså,
jag skojar.
Har man en agenda mot supporterkulturen och sen så håller man på det där viset, då kan man väl ta en armbåge.
Ja.
Va?
Det
utan att böla.
Hörrni, vi älskar att ni lyssnar. Var med oss i nästa episod igen. Då är det bara dagar kvar till avsparken mellan Ljungskile och Degerfors. Jag är så peppad på den.
Fan, vi ska se den ihop, Gusten.
Missa heller inte vår lilla dotterpodd här, Never Forget. Idag så har vi ytterligare ett litet hyllningsavsnitt till Diego Maradona.
Mm.
Och på onsdag då blir det Rui Costa.
Jajamän.
Oj, vilken fin vecka.
Eller hur?
Hörrni, vi hörs snart igen. Ciao tutti.
Ciao. Like a bluebird with his heart removed. Only as a train. I've run just as far as I can run. Well, if I never see good old days shining in the sun, I'll be doing fine and then some. But how long, woman, will you wait? How long, rock yourself. Sun.